den 14 september 1995 om tunneln under Engelska kanalen.
Det fransk-engelska bolag som driver trafiken i Eurotunnel, alltså tunneln under Engelska kanalen, har ekonomiska problem. Och idag kom besked att bolaget har ställt in sina räntebetalningar i ett försök att reda ut sina finansiella svårigheter här i London.
Europatunneln under Engelska kanalen öppnades för trafik i juni förra sommaren med stor pompa och ståt. Men tunnelbolaget som driver trafiken har haft problem ända sedan starten. Passagerartrafiken kom inte igång förrän sent i höstas och rapporter om finansiella svårigheter har droppat tätt. I morse kom alltså beskedet om att det fransk-engelska bolaget Eurotunnel ställer in sina betalningar i minst 18 månader. Bolaget har ränteskulder på 8 miljarder pund, nära 100 miljarder svenska kronor. Det betyder att Eurotunnel måste betala 24 miljoner svenska kronor i ränta om dagen, en summa som bolaget inte kan betala längre. De dåliga affärerna beror inte på att tunnelbolaget misslyckas att locka resenärer. På knappt ett år har Europatunneln fått betydligt fler resande än färjebolagen har. Tunnelbolagets ledning hävdar att orsaken till krisen är det häftiga priskrig som färjebolagen startade i vintras för att vinna tillbaka passagerare och som Eurotunnel också dragits in i. Biljettpriserna har pressats mer och mer och inkomsterna räcker inte längre till för att täcka skulderna. Eurotunnel meddelar att det nu är upp till bankerna och aktieägarna att bestämma hur tunneln ska drivas vidare och hur skuldbördan ska fördelas. Men ledningen hävdar att det är mycket osannolikt att tunnelbolaget skulle gå i konkurs och att tunneln skulle övergå i bankernas ägo. Det är heller inte någon lösning att lägga ner trafiken och sälja den förlustbringande tunneln, hävdar Eurotunnels ledning som trots den akuta ekonomiska krisen är fast besluten att fortsätta trafikera tunneln 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, långt in på 2000-talet. Kerstin Brostrand, London.
Åttonde september 95. Sverige.
God kväll. I stort sett alla de stora livsmedelskedjorna inför prisstopp från idag för att undvika prishöjningar från leverantörerna. Grönsaker och kött omfattas dock inte. Och det här prisstoppet kan faktiskt leda till ännu högre priser på just frukt och grönt eftersom handlarna tar igen förlusterna där.
Leverantörerna till nästan hela livsmedelshandeln ska inte kunna höja priserna före den momssänkning som sker vid årsskiftet. Det finns en utbredd misstänksamhet att mellanhänder kommer att utnyttja momssänkningen och inte sänka sina priser och därmed lägga beslag på mellanskillnaden.
Leverantörer kan inte höja priset in till oss från och med nu, förutom rena dagsprissatta varor. Det finns ju på frukt- och grönsakssidan finns även visst kött som är rent dagsprissättning på.
Färskvaror som kött och grönsaker omfattas alltså inte av prisstoppet.
Det är ju det som folk köper.
Ja, det är faktiskt en ganska liten del av den totala volymen. Det är ju
jo, men folk köper ju kött och grönsaker varje dag.
Ja, men köttet har faktiskt också gått ner i pris kan man komma ihåg under det här året.
Men de har inte kunnat sätta prisstopp där också?
Jo, alltså i våra förhandlingar så kommer vi att driva samma hårda linje. Men vi kan inte gå ut på det här sättet och ensidigt deklarera att nu släpper vi inte in prishöjningar. Därför att där sätts priset för varje dag. Det finns inte i den meningen samma teknik.
Men däremot på alla andra varor?
Ja, på alla andra varor.
Tror du vi får billigare mat när momsen sänks efter nyår?
Ja, det är väl meningen att det ska bli det. Men att man vet ju inte mellanhänderna vad de tar ut.
Vid årsskiftet sen så sänks ju den svenska matmomsen. Tror du vi konsumenter får den sänkningen fullt ut?
Nej, icke. Vi får aldrig ut. Vad de än sätter in på åtgärder så får vi aldrig ut det ändå till fullt ut. Det är bara en liten del som kommer oss till handen. Resten försvinner.
Det finns en misstro bland konsumenterna för att lugna marknaden införs prisstoppet. När handeln införde ett självpåtaget prisstopp 1991 blev resultatet i själva verket en höjning med 0,7% när momssänkningen räknats bort. Konsumentminister Marita Ulfskog är nöjd med prisstoppet men hon konstaterar att de svenska livsmedelspriserna är 17% högre än genomsnittet för övriga EU-länder.
Den 8 september 95. Exempel på ökade våldet i Sverige.
Medan de gör det går vi till övriga nyheter. Det var en avrättning, så säger åklagaren när han idag väckte åtal för misshandeln och mordet på en 14-årig pojke i Kode för en månad sedan. En av de fyra skinheadsen hade hotat och mobbat 14-åringen i ett helt år före mordet.
De vitsordar delvis de uppgifterna som har framkommit här att de har gjort sig skyldig till misshandel och sedan har då avrättat John genom att putta, sparka ner honom i sjön här i Ringtorsen.
Du kallar det för avrättning?
Ja, jag tycker att det är den rätta rubriceringen på den här gärningen.
Tre skinnskallar, en 15-åring och en 18-åring från Kode och en 18-åring från Sjöbo. Tillsammans misshandlade de 14-årige John Rån från Kungälv till döds för 4 veckor sedan. 15-åringen hade dessutom redan tidigare misshandlat och mobbat John under ett helt år. Idag åtalades 15- och 18-åringen för mord och den andra 18-åringen för grov misshandel, grovt olaga tvång och rån. Den fjärde skinnskallen som också var med, en 18-åring från Bohus, åtalas för underlåtenhet att avslöja grov misshandel. Något som kanske kunnat förhindra den tragiska utgången.
Ja, jag är ju gällande här att en av pojkarna här är utrustad med mobiltelefon och genom att det pågår under en längre tid så har han inom mina förmenande haft möjlighet att använda mobiltelefonen och larmat polis exempelvis.
Det var här vid Ingetorps sjön som John och hans kamrat tältade den 16 augusti i år. Den 15-årige mordåtalade upptäcker 14-åringarna och hämtar sina kamrater för att, som man säger, gå tillbaka och slå ihjäl 14-åringarna. Tre av skinnskallarna inledde sedan en timslång misshandel av John.
För ena stunden så är man inte synligt vänlig mot honom för att få gå till förnyat angrepp mot den här 14-åringen.
Är det du kallar tortyr då?
Ja, och att man tvingar honom att uttala saker, bland annat att han ska gilla nazister.
Hur reagerade John på misshandeln, vet man det?
Ja, han var passiv under misshandel. Han var livrädd.
Svårt misshandlad och medvetslös slängs sedan John i sjön och drunknar.
De här nynazistiska böjelserna, spelar de någon roll tror du i dådet här?
Det kan väl vara en bidragande orsak här att man saknar de här normala humanistiska inställningarna, att man inte ger sig på sina närstående. Har man en ideologi som glorifierar våld så lever närmare till att använda det. Jag kommer yrka på att de kommer dömas till långa fängelsestraff.
Kommer man att statuera exempel den här gången?
Ja, det är en fråga som får ställas till domstolen.
Behövs det andra straff för att få råda bort mot den här typen av ungdomsbrottslighet?
Jag tror att man får se över det påföljdssystemet som vi har här i samhället. Men jag har ju tillämpat de regler som vi har, som vi arbetar. Det är ju mer en politisk fråga som du kommer med.
Ett stort polisuppbåd har satts in i Göteborg efter ett nytt överfall på en liten flicka. Det var en 8-åring som utsattes för våldtäktsförsök och grov misshandel när hon var på väg hem från skolan i Bildal igår. I augusti inträffade 2 överfall på småflickor i Göteborgsområdet, men polisen vet inte om det finns något samband.
September 95.
Nu är det tid för nyheter och med ett förlängt eko klockan är 7.
Och det här är morgonekot med valet till EU-parlamentet som huvudrubrik. Socialdemokraterna gjorde sämsta valet i modern tid och Miljöpartiet ökade starkt. Miljöpartiet och Vänsterpartiet blev alltså de stora segrarna i Sveriges första val till Europaparlamentet, men valdeltagandet alltså exceptionellt lågt.
Mer än hälften av väljarkåren struntade i det första svenska EU-valet. Bara 41% gick och röstade. Och därmed har Sverige placerat sig i EUs bottenliga när det gäller valdeltagande. Bara 3 EU-länder hade lägre valdeltagande än så här i förra årets val till Europaparlamentet. Det var Portugal, Nederländerna och Storbritannien. Om man jämför valdeltagandet i olika delar av Sverige så visade det sig att röstskolkarna var flest på Gotland. Där stannade 2/3 av väljarna hemma. Högst valdeltagande hade Stockholms kommun med blygsamma 46%. Resultatet av EU-valet blir ett kraftigt bakslag för Socialdemokraterna. Partiet får 28,1% av rösterna. Moderaterna får 23,1%. Centern 7,2%. Folkpartiet 4,8%. KDS hamnar precis under 4%-spärren med 3,9% och får alltså ingen representant i Europaparlamentet. Vänsterpartiet tar ett stort kliv framåt med 12,9%. Och Miljöpartiet blir valets tredje största parti och får 17,2%. Inget av de nya partierna i det här valet klarade 4%-spärren. Störst bland småpartierna blev Sarajevo-listan med 1,0%. Fria EU-kritiker med den uteslutna moderaten Björn von der Esch fick 0,7% och rättviselistan 0,6%. Det kommer att dröja en vecka innan det står klart vilka 22 personer som ska representera Sverige i Europaparlamentet. Så lång tid kommer det nämligen att ta innan länsstyrelserna har räknat alla kryss och överstrykningar på listorna. Men de 22 svenska platserna fördelar sig preliminärt så här mellan partierna. Socialdemokraterna krymper från 11 till 7 platser. Moderaterna oförändrat 5 platser. Centerpartiet också oförändrat 2. Folkpartiet en plats oförändrat. Vänsterpartiet ökar från 1 till 3 platser och Miljöpartiet från 1 till 4 platser.
Gina Lindberg. Socialdemokraterna fick alltså 28,1% av rösterna och 7 mandat som vi hörde i Europaparlamentet, och det är en tillbakagång på 4 mandat. Hur kommer då Socialdemokraterna att göra nu, frågade vi statsminister Ingvar Carlsson.
Ja, vi blir försvagade i parlamentet och vi får färre röster där. Och det beklagar jag, därför att i viktiga frågor, när vi så småningom ska besluta om sysselsättningspolitiken till exempel, så har nu partier förstärkt som röstade mot sysselsättningsstrategin. Däremot kommer det inte påverka regeringens arbete och kontakt med andra regeringar. Där kommer vi fortsätta att driva de här frågorna.
När det gäller en sån fråga som till exempel en gemensam valuta, kan Sverige engagera sig för en sån sak med det här resultatet?
Jag anser att den frågan ska vi ta ställning till när vi har betydligt bättre fakta och underlag än vad vi har idag.
Jag tänkte inte på själva sakfrågan utan mer på svenska folkets inställning. Kan man med den inställning som svenska folket har visat i det här valresultatet verkligen driva frågan om att Sverige ska gå med i en gemensam valutaunion?
Ja, det stora problemet är ju att 60% av svenska folket inte har sagt någonting. Bekymret är att vi inte vet vad svenska folket tycker. Och det är det som jag tycker är tragiska med det här resultatet. Och det är illa nog, och det måste vi ta till oss som politiker och se hur vi kan få ett helt annat valresultat än ordinarie valet 1999.
Hur kan ni agera i regeringskonferensen nästa år?
Ja, där kommer vi att regera och reagera som hittills. Vår position i förhållande till svenska riksdagen har inte ändrats. Vi har precis samma styrka där. Vi har möjlighet att fortsätta vårt samarbete med Centerpartiet, och jag tror att det är bra för Sverige imorgon när vi vaknar upp att vi har den sammansättning i riksdagen som vi nu har, och inte det valresultat och dess effekter som vi hade här ikväll.
Vilken tilltro kommer andra EU-medlemmarna att ha till Sverige när det är så få i vårt land som är intresserade av EU-frågan?
Ja, det här skadar Sverige tyvärr. Det är en av de verkligt negativa effekterna, att det kommer att vara en förvåning över det låga valdeltagandet. Vi placerar oss långt ner i ligan, och det kan i vissa situationer försvaga vår position.
Statsminister Ingvar Carlsson intervjuades av Kristina Gustafsson. I studion finns nu Thomas Hempel som är Ekots inrikespolitiska kommentator. Vad var det som hände och varför blev valdeltagandet så lågt?
Ja, katastrof är ju det vanligaste ordet för att kommentera det som har hänt. Katastrof för valdeltagandet, katastrof kanske för demokratin och framförallt katastrof för Socialdemokraterna, och ett personligt misslyckande för statsminister Ingvar Carlsson som har engagerat sig så hårt för EU, och det misslyckades alltså. Om man kommer in på förklaringar så kan man säga att det blev en sorts ny folkomröstning om ja eller nej till EU. Svenska folket sa nej i en andra omgång, men ångrade sig efter ja till höstas. Men misstron mot EU behöver inte vara hela förklaringen till det här nederlaget för Socialdemokraterna och regeringen. Det kan ju också vara så att svenska folket reagerade mot nedskärningar, arbetslöshet och kopplade ihop EU med allt detta.
Vad tror du, vad får det för följd för regeringen? Måste man ändra sin hittillsvarande EU-politik eller?
Ja, framförallt så måste ju Socialdemokraterna fundera på hur man ska överbrygga den här klyftan, det här såret som finns inom det socialdemokratiska partiet som lever vidare efter folkomröstningen och som fortsätter. Hur man ska klara ut det, om man ska gå in i en dialog, aktivera medlemmarna, det talade partiledaren Ingvar Carlsson om igår och även vice statsministern Mona Sahlin talade om detta igår, hur man ska försöka få upp aktiviteten och intresset internt för EU som idé. Men också hur man ska ändra sin politik om man nu ska göra det. De första uttalandena tyder på att man inte vill göra det utan gå vidare.
Vad har då en svensk EU-parlamentariker för förmåner? Grundlön 26 500 per månad jämfört med Italien 71 men Spanien 21. Bidrag för medhjälpare cirka 65 000 per månad. Men då brukar man slå sig ihop med varandra så tjänar man på det. Och så ett generellt bidrag med 24 000 per månad. Och det ska täcka räkningar på telefon och lite resor. Men man har även resebidrag 30 000 kronor per år. Och så har man ett bidrag till kontorsmaterial på 9 000 per år. Och när parlamentarikern är i Bryssel eller Strasbourg så får han ett traktamente med cirka 1 900 per dag för hotell och mat. Alltså grundlön 26,5 i månaden, bidrag för medhjälpare 65 000 per månad, generellt bidrag cirka 24 000 per månad, resebidrag 30 000 per år, kontorsmaterial 9 000 per år och dagstraktamentet då 1,9 per dag. Ja, det blir ju i alla fall 115 500 i månaden i fast lön. Sverige 19 september 95.
Mona Sahlin kommer med största säkerhet att bli ny socialdemokratisk partiledare och också ny statsminister. Det står klart sedan den andra partiledarkandidaten Jan Nygren idag meddelat att han inte kandiderar. Mona Sahlin däremot meddelade att hon ställer upp om partiet vill ha henne.
Det var klockan 16 i eftermiddags som det smått historiska beskedet från Mona Sahlin kom.
Dels är det att jag då till Sven Hulterström i helgen har sagt att jag står till förfogande som kandidat till partiledare om partiet så vill.
Att Mona Sahlin skulle ställa upp som statsministerkandidat var inte särskilt oväntat. Men att beskedet skulle komma redan två dagar efter katastrofvalet i söndags och långt innan den ansvariga valberedaren Sven Hulterström hunnit få partifolkets reaktioner, det hade nog få trott.
Är det en hängiven EU-förespråkare partiet behöver bäst som partiledare?
Nu är ingenting avgjort idag. Utan det som är avgjort är att en hängiven EU-förespråkare, nämligen jag själv, har sagt till Sven att om han vill återkomma till mig om några veckor när han har pratat färdigt med partiet så kommer jag att svara ja.
Är det en tillfällighet att de här beskeden kommer bara två dagar efter ett katastrofval?
Det har inget att göra med om valet blev en katastrof eller inte. Det tror jag Janne Nygren har.
Men ni har väl inget emot att det lite grann tar udden av eftervalsdebatten?
Men det har ju inte med det att göra. Utan det som har hänt sista tiden är att Janne har valt, just för att inte knöla till Europadebatten, att vänta med detta besked till valet var över.
Tvekade du någonsin att kandidera?
Ja.
Vad var det som avgjorde?
Ja, dels att jag tror att jag kan bli en bra partiledare. Och dels att de som känner mig tror att jag möjligen har de egenskaper som behövs.
Vilka är dina bästa egenskaper?
Ja, att jag älskar det här partiet. Att jag är
det finns
väldigt,
det väl många?
Ja, då. Ja. Att jag är en väldigt nyfiken person. Vågar kanske ompröva sånt som behöver funderas över nu. Om det här partiet inte bara ska ha en stolt historia utan också en spännande framtid att diskutera.
Ligger det något i kritiken att du är ytlig och lite okunnig, dåligt påläst?
Men det får ju andra bedöma. Ingen är mer medveten än jag själv om att jag har också brister. Det finns ingen som motsvarar alla de krav som har diskuterats i medierna de här veckorna. Jag har luckor när det gäller kunskaper om utrikes- och säkerhetspolitik till exempel.
Ska du råplugga fram till mars?
Ja, råplugga. Jag tänker nu börja förbereda mig så att om partiet vill ha mig i mars så ska jag ha lite mer på fötterna på de områden jag inte kan så bra idag.
Det har ju också ifrågasatts om du är tillräckligt representativ för att representera i internationella sammanhang om den gamla jeansflickan Mona Sahlin klarar det.
Ja, det får man väl bedöma. Jag lovar inte att ha jeans på mig när jag representerar. Är det okej? Okay? Annars är det ändå så att om man umgås och träffas med, för att jag är inte helt obevandrad i att ha träffat både statschefer och andra runt om i världen. Det är ju vad man har här uppe. Och de är ganska normala människor de är.
Tänker du flytta till Sagerska?
Men jag svarar på det om Sven Hulterström återkommer till mig med en mer konkret fråga.
Får jag fråga, är det sant? Jag hörde sägas att den dagen Ingvar Carlsson avgick så kom din dotter hem och sa: åh mamma, är det sant att du ska flytta till det där otäcka Sagerska palatset?
Ja, det är sant.
Och vad svarade du?
Det säger jag inte.
Och att nu i praktiken är klart att Mona Sahlin blir ny partiledare, det har faktiskt skapat uppror ute i landet. Nu finns det ju inget utrymme för att diskutera andra kandidater, menar kritikerna. Speciellt inte som det andra toppnamnet idag alltså tillkännagav att han inte ställer upp.
Den 20 september 1995, Japan.
Idag presenterade ett nytt stimulanspaket för att få liv i den falnande ekonomin. Nyligen sänktes räntan till rekordlåga 0,5% och nu satsas motsvarande 1000 miljarder svenska kronor för att få igång tillväxten.
Detta är det tredje stimulanspaketet i år och det sjunde sedan 1992 och det hittills klart största med samma syfte som alla tidigare. Att få fart på den avstannade tillväxten i den japanska ekonomin eller enligt de mer pessimistiska bedömarna förhindra ekonomin att sjunka ner i en än djupare vågdal. Det största inslaget är en gammaldags rent kenyansk dos statligt stöd på i storleksordningen 400 miljarder kronor till bygg- och infrastrukturprojekt av olika slag. Värdet på hela paketet, drygt 1000 miljarder kronor, är långt större än regeringens antydningar i förhandsdiskussionen, sannolikt mindre ett resultat av sent påkomna uppjusteringar än försök att dämpa förväntningarna för att få maximal psykologisk effekt och det verkliga beloppet avslöjas. Enligt det japanska finansministeriet bör paketet ge en knuff åt ekonomin motsvarande 2% BNP-tillväxt från april nästa år. Men det är vad regeringen har utlovat efter varje stimulansförsök de senaste 2 åren utan att detta har infriats. Ekonomin plågas inte bara av en högt värderad yen som hämmat exportindustrin som nu har en 30% i överkapacitet utan långt mer av att den privata konsumtionen och de privata investeringarna har kommit av sig. Problem som påminner om den svenska ekonomins. Dessutom plågas Japan av en med landets mått mycket hög arbetslöshet på 3,2%. En arbetslöshet som i verkligheten är långt större eftersom kvinnor som återgått att vara hemmafruar inte räknas och framförallt inte heller de undersysselsatta så kallat livstidsanställda. Detta har bidragit till en allmän pessimism som starkt påverkat den gigantiska japanska hemmamarknaden där allt för många försiktigtvis sparar istället för att spendera på konsumtion och investeringar. Enligt en vitbok nyligen från den mäktiga ekonomiska planeringsbyrån finns det ingen anledning till pessimism på längre sikt, 10-20 års sikt. Men just nu ges inte stort hopp och få vågar heller tro att detta senaste stimulanspaket ska ge snabb bättring. Bengt Turner, Hongkong.
Sverige och Socialdemokraterna och statsministerposten igen 21 september 1995.
Och så Sverige. Igår hörde vi hur jordbruksminister Margareta Winberg är öppen för att kandidera till ledarposten i det socialdemokratiska partiet trots att hon tidigare så bestämt sagt nej. Och Winberg anser också att partiets dåliga resultat i valet till Europaparlamentet kanske måste leda till förändringar i Europapolitiken. Sent igår kväll kom hon hem till Sverige.
Vad det socialdemokratiska partiet nu behöver, det är att återfå väljarnas förtroende. Och det kan ske på olika vis. Jag säger inte att det nödvändigtvis måste ske genom att det blir den ena eller den andra ledaren eller partiledaren eller statsministerkandidaten. Utan vad det som är viktigt här, det är ju att få väljarna att återfå förtroendet för politiken. Betänk det faktum att vårt parti har förlorat över 1,7 miljoner röster. 70% av rösterna har antingen stannat hemma eller gått till Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det vore väl mycket undligt om inte det skulle leda till någon slags eftertanke.
Om stödet för jordbruksminister Margareta Winberg är tillräckligt starkt så kommer hon att ta upp kampen om partiledarposten i det socialdemokratiska partiet. Det framgick tydligt vid gårdagens hastigt sammankallade presskonferens på Arlanda sent igår kväll. Visserligen säger hon det inte rent ut, men klart är att Socialdemokraternas usla valresultat och de senaste dagarnas kritik från olika håll i rörelsen mot att det bara finns en enda kandidat till att efterträda Ingvar Carlsson har fått Margareta Winberg att tänka om. I motsats till många andra regeringsföreträdare anser Winberg att valresultatet måste leda till förändringar i Europapolitiken.
Det blir väsentliga förändringar under regeringskonferensen nästa år. Förändringar om Maastrichtfördraget. För vi röstade ju faktiskt om Maastrichtfördraget. Så ska vi ha en ny folkomröstning. Det kan vara en sån förändrad attityd från den socialdemokratiska partiet och regeringen.
Margareta Winberg är också öppen för att Sverige ska kräva ett formellt undantag från att behöva delta i den europeiska valutaunionen.
Det är klart att ett annat exempel på hur vi skulle kunna förfina detta ytterligare, det skulle ju vara att begära samma undantag som Storbritannien och Danmark. Och jag har inte drivit det, men det är ett exempel på hur man skulle kunna förändra politiken.
Du tror inte att du drar för stora växlar på det här valresultatet? Det faktiskt kan vara så enkelt att svenska folket inte tyckte att det här valet var så viktigt att välja 22 ledamöter till parlament som inte har så stor makt?
Ja, jag har ju inte den uppfattningen att det här parlamentet inte har stor makt. Särskilt inte i den här situationen när en av parlamentets viktiga uppgifter är att godkänna nya medlemsländer. Men uppenbarligen så är det ju någonting som inte har varit bra. Eftersom så många har stannat hemma.
Är sprickan i det socialdemokratiska partiet när det gäller EU-frågan större än vad du trodde?
Jag måste säga att med hänsyn till valresultatet, och då är det alltså icke analyserat närmare om mig, så finns det ett väldigt avstånd mellan, vill säga, politikerna på ledande positioner och folk. Det finns en klyfta där. Och man måste, som Erlander sa, lyssna på rörelsen och helst gå i takt med rörelsen. Och det är uppenbarligen inte fallet idag.
Jordbruksminister Margareta Winberg vid ankomsten till Sverige igår. Och när hon kommer hem till Jämtland nu så möts hon av en direkt uppmaning att ställa upp som motkandidat till Mona Sahlin i partiledardiskussionerna.
Den 24 september 1995. Sverige och Europa.
God kväll. Sverige kan inte gå med i en europeisk valutaunion om det skulle hota jobben. Det sa statsminister Ingvar Carlsson idag efter mötet på Mallorca med EU-ländernas stats- och regeringschefer.
Vi
Bland turisterna på Mallorca talar man förstås helst inte om arbetslösheten. Men uppe i bergen dit den spanske premiärministern Felipe González bjudit in Europas stats- och regeringschefer för att diskutera Europas framtid är det arbetslösheten som man nu satt som sin främsta uppgift att bekämpa.
Primer objetivo por consiguiente de todo el esfuerzo de política económica luchar contra el desempleo.
Valutasamarbetet är ett annat ämne som diskuterats runt bordet och Ingvar Carlsson säger sig nu inte längre vara säker på att valutaunionen kan genomföras utan att det hotar sysselsättningen.
Ja, jag är inte beredd idag att svara definitivt säker. Vi har ju ledande nationalekonomer i Sverige som varnar för detta och det här är ett av mina absolut viktigaste skäl varför jag tycker att vi ska ytterligare studera EMU, valutaunionen, innan vi låser upp Sverige, vare sig för eller emot.
Betyder det att Sverige inte kan gå med i en valutaunion om det inte finns någon form av sysselsättningsunion också?
Nej, så vill jag inte hårdra det, men jag vill ha en klarhet i, kan en valutaunion allvarligt försvåra och försvaga möjligheterna i Europa att bekämpa arbetslösheten, då skulle jag tänka över det väldigt noga innan jag rekommenderar en svensk anslutning.
Debatten om när och hur valutaunionen ska genomföras är långt ifrån avslutad, varken i Sverige eller andra europeiska länder. Och innan dess är det knappast troligt att samarbetet om kampen mot arbetslösheten blir särskilt konkret heller. Men Ingvar Carlsson menar att det inte heller behöver handla om att komma med konkreta förslag, utan mer ange den politiska inriktningen.
Vår uppgift är inte i första hand att fatta besluten, det gör de olika ministrarna. Men det måste finnas ett övergripande politiskt ansvar för utvecklingen i Europa. Och det har varit bra med de här två dagarna att vi har haft möjligheter att väldigt fritt diskutera sådana övergripande frågor.
Det återstår att se vad det betyder för de 18 miljoner europeer som saknar jobb och knappast har råd att semestra på Mallorca.
Och under det här Mallorca-mötet fick Frankrikes president Chirac ta emot hård kritik från flera regeringschefer, däribland Sveriges, för de återupptagna kärnvapenproven i Stilla havet. De enda som stödde Chirac var den brittiske premiärministern John Major och i viss mån Tysklands Helmut Kohl. Chirac själv avfärdade kritiken och sa efter mötet att, citat, några av hans kollegor inte förstått bevekelsegrunderna för proven och att han därför fått förklara det för dem. Folkpartiledaren Maria Leissner säger att hon har ändrat åsikt och inte längre är kategorisk motståndare till fler folkomröstningar om EU. Utgången av EU-parlamentsvalet visar att svenskarnas skepsis mot EU är stor. Och därför bör man inte avvisa tanken på folkomröstning om vare sig anslutning till den monetära unionen eller resultatet av EUs stora regeringskonferens nästa år, tycker alltså Maria Leissner.
Den 24 september 1995, Chile.
Att försoning är ett minst sagt omtvistat begrepp i Chile visades återigen när Pinochet-anhängare visslade ut president Frei på den årliga militärparaden i Santiago. Försonande gest är för andra fortfarande detsamma som aggression. Och det är tveksamt om president Eduardo Freis senaste initiativ ska kunna bryta det mönstret.
För den gamle diktatorn Pinochet, som fortfarande är Chiles arméchef, är saken enkel. Enda möjligheten till försoning är att glömma, hävdar han. Och han kräver att de cirka 200 processer om brott mot de mänskliga rättigheterna under diktaturen som nu pågår ska upphöra och läggas till handlingarna. Men för den chilenska regeringen är det tvärtom. Förutsättningen för en verklig försoning, menar den, är att sanningen om vad som hände under diktaturen blir känd. Amnestilagen från 1978 innebär visserligen att de skyldiga inte kan dömas, men den utgör inget juridiskt hinder för att klarlägga sanningen. Här finns kärnan till de konflikter mellan militären och det civila samhället som fortfarande 5 år efter demokratins återkomst regelbundet blossar upp i Chile. Pinochet tål helt enkelt inte att hans män gång på gång kallas till domstolarna för att vittna. Enligt honom är det detsamma som att utpeka dem som skyldiga, trots amnestilagen. För att mildra Pinochets irritation och samtidigt motivera militären att samarbeta har nu president Frei lagt fram ett lagförslag som går ut på att militären i fortsättningen ska kunna avlägga sina vittnesmål anonymt. Men eftersom Frei har kopplat det förslaget till två andra lagförslag som minskar militärens makt och som normaliserar demokratin så har Pinochet inte bara avvisat förslaget. I ett antal improviserade tal har han med sin vanliga arrogans fnyst åt herrar politiker. Han har raljerat över deras feghet och har inte ens dragit sig för att kalla motståndarna till militärkuppen 1973 för mördare. Att Pinochet fortfarande vågar vara så provokativ beror på att han känner sig som en segrare. Att det var han som räddade Chile och satte ekonomin på fötter. Och dessutom, som lagen ser ut nu så kan president Frei inte göra någonting åt att Pinochet blir kvar på sin post till mars 1997. Och är det kanske så att försoningen mellan chilenarna måste dröja ända tills dess? Lars Pangren, Mexico City.
Israel, PLO, 24 september 95.
Och själva Israel och PLO har idag undertecknat ett avtal om utökat palestinskt självstyre på Västbanken. Avtalet kom till stånd efter en vecka av intensiva förhandlingar ända in i slutskedet. Men trots framgången idag i egyptiska Taba så återstår en lång väg att gå innan man kan tala om fred i Mellanöstern.
Idag vid lunchtid var de överens.
For this we have spent all these nights and days. Look how many papers.
Det är ett avtal på 400-500 sidor, ett avtal om utökat självstyre för araber på den västbank som israelerna ockuperade 1967.
It is not a normal political or economic enterprise. It is history in the real meaning of the word.
Och samtidigt som Peres talade protesterade radikala palestinier i Nablus på Västbanken mot avtalet. Ett avtal som innebär följande. Att Israel drar tillbaka sin armé från 7 städer och mer än 400 byar på Västbanken. Att tillbakadragandets första fas inleds inom kort och avslutas inom ett halvår. Att valet till en självstyrande palestinsk församling ska hållas enligt PLO den 20 januari nästa år. Israel ska frige 1000 palestinska fångar när väl avtalet undertecknats officiellt i Washington på torsdag. Ytterligare 1000 ska friges på palestiniernas valdag, men för övriga 3-4000 palestinier som hålls fängslade finns inga löften. Den frågan kräver en snabb lösning för att ceremonin i Washington ska bli av. Genombrottet kom i USA i september 93. Israel erkände för första gången PLO och fredsprocessen kunde börja. Det ledde under förra året till palestinskt självstyre i Jeriko och Gaza. När dagens avtal nått full verkan under 1997 omfattar självstyret ytterligare 7 städer och mer än 400 samhällen och byar.
The Israeli government surrendered all the demands of the murderer Arafat. We're going into battle. We'll fight this agreement. We're not going to be massacred without resisting.
Dagens avtal från Taba är ett bevis för att extremister på båda sidor misslyckats trots bomber och attentat. Lika sant är att helt avgörande frågor ännu är olösta. Frågan om Jerusalems ställning, framtiden för de judiska bosättarna, frågan om en självständig palestinsk stat. Men fredsprocessen, den lever.
Bosnien, grymheter i dagen, 24 september 1995.
Har vi fått bilder som bekräftar att den bosniska regeringsarmén har påträffat en massgrav med hundratals lik, troligen dödade bosniska muslimer.
Minst 100 lik i en massgrav. Den här makabra upptäckten gjorde regeringsarméns soldater nära staden Cluj. Den ligger i det område som regeringsarmén och kroaterna har erövrat i den senaste tidens offensiv i nordvästra Bosnien. Här bodde många muslimer innan kriget bröt ut. Men för över 3 år sedan tog bosnienserberna kontrollen i området. Och då, 1992, skedde här en grym etnisk rensning och mycket tyder på att liken i den här massgraven är muslimska offer från den tiden. Idag rapporteras det vara relativt lugnt i Bosnien, men båda parter beskyller varandra för attacker i den så kallade Butchko-korridoren, ett område som är mycket viktigt för Bosniens serberna. Korridoren fungerar som en passage mellan olika bosniens serbiska områden.
Den svenska läkaren Kristina Doktare har i helgen fått Elin Wägner-sällskapets pris, kallat årets väckarklocka. Hon får det för att hon uppmärksammat världen på de krigsförbrytelser som begås mot kvinnor i det forna Jugoslavien, när kvinnor våldtas som ett led i krigföringen.
Att så många bosniska kvinnor blivit våldtagna och att det handlade om systematiska, planerade och beordrade krigsförbrytelser upptäckte Kristina Doktare när hon arbetade som läkare med flyktingar i Bosnien. Nu arbetar hon för den internationella krigsförbrytartribunalen med att intervjua våldtagna kvinnor och säkerställa deras vittnesmål. De måste hålla juridiskt i domstolen. Hon har just återvänt från Bosnien till tribunalen.
Det är så oerhört fruktansvärt. Och det bekräftades verkligen, det kan jag säga. Både nya övergrepp som har skett i samband med Srebrenicas fall och gamla tidigare, sen tidigare.
Tillsammans med jurister här på domstolen i Haag arbetar nu Kristina Doktare med bevisen kring våldtäkterna, så att de som beordrat dem ska kunna dömas för krigsförbrytelser.
Italien och maffian, 24 september 95.
Italien, århundradets rättegång har den kallats i Italien. Rättegången som inleds nästa vecka mot före detta premiärministern Giulio Andreotti. Det är alltså den man som dominerade italiensk politik under mer än 40 år och som nu ställs inför rätta, anklagad för samröre med maffian i maffians huvudstad Palermo på Sicilien. Här är vår utsända.
På Palermos myllrande marknadstorg ligger den slämmiga bläckfisken på parad. Bläckfisken som med sina många sugarmar blev en symbol för maffian genom den populära tv-serien med samma namn. Och nu kommer frågan att ställas om bläckfiskens armar nådde ända in i kanslihuset i Rom, där det tidigare Italiens mäktigaste politiker Andreotti satt säkert under mer än 40 år, 7 gånger i egenskap av premiärminister, ett otal gånger på andra ministerposter. Giulio Andreotti anklagas nu för att ha varit den sicilianska maffians vän och beskyddare. Bakom sina tjocka glasögon kommer den puckelryggige, beläste och gåtfulla Andreotti att betrakta åklagarens vittnen, angivare ur maffians egna led, som bland annat hävdar att Andreotti flera gånger skakade av sig sin livvakt för hemliga möten med Siciliens gudfäder. Själv har Andreotti kallat vittnen till sitt försvar från en världsomspännande krets av äldre statsmän. FNs tidigare generalsekreterare Perez de Cuellar, Tysklands före detta utrikesminister Hans Genscher och en lång rad andra rumsrena bekanta. Men när maffians huvudstad Palermo nu ska göra upp med sitt förflutna, då svarar människorna på gatan med en huvudskakning.
Ma veramente io non è saputo parlare.
Non me ne intendo di politica. Assolutamente.
Nej, politik vet hon ingenting om. Och inte heller fiskmånglaren som föredrar att beskriva skönheten hos den nyfångade svärdfisken.
Bello, becce, spada, bello!
Titti Nylander, Palermo.
September 95, diplomatisk fnurra på tråden mellan Finland och Sverige.
Jag har gjort en diplomatisk markering i Helsingfors mot Finlands Europaminister Olle Norback. Sverige har en tradition av att vilja lära andra, sa Norback bland annat efter det svenska EU-valet. Och det här har tagits illa upp på utrikesdepartementet i Stockholm, rapporterar vår korrespondent från Helsingfors.
Orsakerna till det märkliga utfallet i Sveriges EU-val kan sökas i landets politiska tradition av att vilja lära andra. Den kritiska kommentaren i måndags från Europaminister Olle Norback, där också Finland sades vara mer positivt till samarbete med andra stater än Sverige, har nu lett till att utrikesdepartementet i Stockholm har gjort en medveten diplomatisk markering hos utrikesministeriet i Helsingfors. Europaminister Olle Norbacks Sverigefunderingar har alltså inte uppskattats, har man låtit framföra. Och i Helsingfors idag slås historien upp på framträdande plats på första sidan i tidningen Helsingens Sanomat. Själv vill Europaminister Norback tona ner det hela. Sin uppfattning i sak om Sverige vidhåller han däremot, även om han vill förtydliga den.
Jag ville säga att Finland har, i synnerhet efter kriget, varit tvunget att i alla avseenden ta hänsyn till näromgivningen och också till kalla krigets realiteter på ett annat och mer konkret sätt än vad Sverige har varit tvunget att göra. Och Finland har försökt spela rollen av läkare mer än domare, som Kekkonen förtjänstfullt sa, i utrikespolitiken, medan Sverige har varit mer oberoende.